Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här är en podd från L.
Moa Gammel Ginsburg är här. Och det blir inte, alltså det är inte tyst en enda sekund. Vi pratar om klass, feminism, MeToo, framgång, tystnadtagning. Och sen är det också väldigt kul. Två smarta kvinnor i en podd. Välkomna till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Moa. Igår kväll så var jag så jävla trött. Så tänkte jag, fan, jag måste ändå läsa några sidor av Gertrud. Din bok som du har släppt.
Jag borde ha skickat den tidigare till dig, kom jag på. Det var ju så här, ja.
Ja, men vi har ADHD, det är inte mer med det. Så tänkte jag så här, okej, klockan var typ så 10:30. Jag bara, okej, jag kan läsa, men jag vill ändå kolla igenom så här. Att, om 10 minuter kan jag ge det. För att jag måste ändå få sömn. Läste 10 minuter. Jag bara, men jag kan läsa till 11. Men sen läste jag liksom 88 sidor och kunde inte sluta läsa.
Är det sant?
Nej, men den är så... Och den är så bra, men den är också så... Det är inte så jätteofta att, alltså, som jag öppnar böcker som jag inte, som jag tänker så här, jag kan faktiskt tumma lite på min sömn.
Det är fantastiskt, vad kul. Ja, ja, den är... Alltså jag har jobbat väldigt mycket med att den också hela tiden liksom befinner sig i någon slags här framåtrörelse.
Jo,
och tagit bort extremt mycket. Ah. Så att så här, jag hade ju, jag vet inte hur många sidor från början. Och nu känns det som att man verkligen bara har kvar det som behövs. Men det hade varit kul med dig, intressant att se hur, vad du hade sagt om slutet. För den har väldigt många twistar, tror jag, som man inte riktigt har räknat med.
Men det som man känner sig trygg med... Det är ju att jag vet att du är liksom en feminist på hög nivå. Och därför tycker jag känner mig trygg med att läsa boken hela tiden. Och för att jag vet att, alltså, hon är up to no good. Gertrud.
Alltså, jag har ju liksom skrivit om en person som är omedveten och som inte är feminist.
Ja.
För att det är på ett sätt mycket mer intressant än att ha... Alltså skriva om en person som redan är upplyst på något sätt och som redan är inne i någon sån här crusade. Mm. Så du kanske blir besviken på ett sätt. Och samtidigt, det handlar om en person som på något sätt kommer till någon form av insikt. Och det var mycket roligare att skriva om en person som inte är feminist än om en person som är feminist.
Nej, men för att vadå? När kvinnor är feminister, vi applicerar så mycket, eller också andra kvinnor, men vi som är feminister, det är ju liksom så mycket ansvar. Det är ju väldigt spännande med typ en blank canvas att se vad de kvinnorna kan göra. Alltså du måste ju också varit, som jag har resonerat 1000 gånger, avundsjuk på obrydda kvinnor.
Ja, verkligen.
Alltså då och då. Sen så vill man ju vara den man är. Men
det är som att man tvingas... Alltså, man blir så jävla arg. Och så ställer man sig längst ut någonstans och vevar. Och sen så blir man så trött på att man gör det. För att det kostar bara en massa saker. Och jobb. Och att folk tycker att man är besvärlig. Och då backar man och säger, men nu vill jag vara gullig och rar ett tag. För att jag pallar inte. Så man befinner sig hela tiden i någon slags så här pendlingsrörelse av... att försöka påverka men sen inte orka, vilket gör en ganska trött liksom.
Plus att man då har, du har väl också ADHD, att man, ja, det är väl det som gör att man orkar, men sen the backlash blir liksom en kanske lite tyngre också.
Ja, och jag tror också att det är intressant, alltså, om man inte har en maktanalys på saker som händer, så är det också så lätt att lägga dem på sig själv och på individer. Men det är väldigt skönt att ha en maktanalys med sig. Jag har ju pluggat organisation och ledarskap på Handels.
Ja, det är så
men coolt. Också utifrån genus. Och man tror inte att Handels också har genus. Men det hade de. Och
jo, men det finns väl några otroliga kvinnor där.
Ja, och Anna Wahl, hon tvingade sig fri bort sen från Handels. Såklart. Men när hon var där så var hon fantastisk. Och hennes liksom böcker kring organisationsteori och strategier som kvinnor måste använda sig av för att förhålla sig till makt. Helt fantastiska. Mm. Och jag tror att det är så här, en roll i maskotten, att man får vara med på nåder för att man är liksom rolig och charmig och söt och snygg. Mm. Fast sen när man börjar bli äldre, då är man out. Mm. Alltså lite som Åsa Linderborg kanske upplever nu. Du kunde i alla fall analysera utifrån hennes dagbok. Och så finns det isdrottningen, den här personen som måste förhålla sig till alla andra genom att vara stenhård. Mm. Och så finns det förförskan som använder sig av sin sexuella kapital. Så att det är väldigt intressant när man börjar se de här olika rollerna och börjar applicera dem på verkligheten. För man bara, okej, där är du, där är du, där är du. Och då blir det lättare när man har någonting att förhålla sig till som inte heller behöver vara känslomässigt utan bara kan vara teoretiskt. Mm. Och det har hjälpt mig jättemycket att man bara får luta sig tillbaka på någon slags teori. Liksom.
Gud ja, men det, alltså, annars, hur fan hade man överlevt annars? Jag tänker också, sådan är ju också antirasismen. Att den så här, skänker tröst i att nej, det handlar inte om dig utan det handlar om den här strukturen. Mm. Alltså alla slags förtryck är ju sådana. Och att du har varit på Handels, it blows my mind. Men också jag tänker, den här organisationsteorin, den kan man ju också applicera på typ alltså olika samhälls...
Ja, men på allt. Ja. Men det är också intressant med för att, alltså lite som Gertrud är, att hon är en person som är extremt privilegierad men lever väldigt marginaliserat. Men hon är en sån här kvinna som tror att sexism och rasism är samma sak. Mm. Och att hon delar underläge med den här personen hon träffar och... Det är också intressant, för det har man också märkt i med vårt arbete med tystnad tagning, att så här, men gud nej, vi kan inte också börja prata om rasism, för då förtar vi frågan, det viktigaste måste vara kvinnor-män. Mm. Och så är det som så att det där får komma sen, alltså precis på samma sätt som i vänsterrörelsen så sa man det där med kvinnosaken, det får komma sen, för nu är det viktigast med klasskampen. Och det lever ju fortfarande kvar i vänstern. Och
speciellt
hos sådana
vänstermän.
Ja, och att det glastaket kring vad liksom kvinnliga röda ministrar, hur långt de kan gå, är ju liksom stenhårt. Det går ju inte. Nej. Och jag älskar de här gamla, alltså jag tycker det är så roligt och ironiskt med de här gamla vänstermännen med sina gitarrer som sjunger kampsånger om Nicaragua. Och sen så går de hem och så här, typ i världens sämsta man och otrogen hit och dit. Alltså det är så roligt att man inte kan se, alltså... Jag kan sjunga om ett förtryck på andra sidan jorden, men jag kan inte se hur jag själv förtrycker i min egen jävla relation. Liksom.
Gud, jag kommer ihåg när jag hade en sån jävla bra lärare på högstadiet. Maud hette hon. Och jag, alltså, hon finns kvar hos mig, alltså livet ut. För hon såg mig som 13-åring och bara, Karin, du måste skriva arbetet om suffragetter, du ska göra detta, du ska göra. Då var jag ju så här, jag är kommunist. Mm. Jag identifierade mig som det är helt, alltså...
Otippat näskar.
Nej, men du vet, det var liksom min enda lösning. Och det var som att hon bara, du vet, hon ställde krav på mig. Och jag kommer ihåg att hon sa till mig, hon bara, men Karin, tror du liksom typ att Stalin och Lenin och de här liksom kommunistgrabbarna, tror du att de var feminister? Tror du att de brydde sig om kvinnor? Och jag bara, that shut me up. Och sen den dagen blev jag anarkist.
Man behöver ju oftast en sån i sitt liv. Jag tror jag haft så här... Susanne Brygger och Märta Tickanen som säger husgudar. Och när jag gjorde den här podcasten Genier så var det bara för att få träffa dem. Jag bara, hur kan jag träffa dem? Jag skapar en podcast, kan jag få sitta och prata om,
men gud, om
konsten.
Den här podden.
Och då, man bara, hurra!
En sak som jag tänkte mycket på när jag läste boken är ju hennes ätstörningar. Och hennes så här normaliserande ätstörningar. Och sättet vi typ inte pratar om ätstörningar på. Och det tycker jag är så intressant hur du skriver om hennes ätstörningar.
Mm. Det bara är där. Alltså det är ingenting, det är ingen som problematiserar det och hon problematiserar inte det själv heller.
Alltså hon njuter av att få svimningskänslor. Ja. Och jag kommer ihåg för 4 år sedan mådde jag piss och då typ jag kunde typ inte äta för det så mycket ångest och gick ner kanske så 20 kilo. Alltså människor var så trevliga mot mig. Alltså människor var så lyckliga för att jag hade gått ner i vikt. Men då
för... Vad frisk du ser ut. Man bara fel.
Gud vad du är...
Tvärtom.
Ja, gud vad du är fin. Jag träffade alltså min första flickväns pappa på stan. Han bara, vad? Har du gått ner i vikt? Ja, det har jag, men...
Håll käften.
Skit ur det. Nej, men, och då var det som att jag förstod att, jaha, det är så här, jättemånga kvinnor lever, alltså miljoner kvinnor över hela världen lever så här, med att späka sig, att hungerkänslor är så här, prio ett. Som ett, alltså oavsett om man vill bara kontrollera sin ångest eller kontrollera sin kropp eller vad som helst.
Alltså jag tycker det är så obehagligt. Och jag har faktiskt aldrig haft ätstörningar. Jag har varit den där som varit för, alltså, så smal när jag var ung att de bara, du har anorexia, lalalala. Och jag bara, nej, jag är bara smal, jag har inga bröst, jag är ingen riktig kvinna. Alltså man har haft det andra. Men däremot när man liksom har jobbat som modell och som skådespelerska, alltså herregud. Hur folk inte äter lunch. Hur produktionen normaliserar att skådespelerskar inte äter lunch. Fast man bara, ni ser ju här att den här personen sitter och dricker en jävla te. Och hon ska jobba i 10 timmar. Och ingen ifrågasätter det. Och jag bara, det är arbetsmiljöansvar att som chef gå in och bara, du måste äta. Ingen pratar om det. Alltså, jag blir tokig och folk sitter och petar i maten. Och man har också vant sig vid att se hur sjukt det är och att de är sjuka. För man har sett det så många gånger. Liksom. Så man har sett alla de här strategierna kring... hur de inte äter. Liksom. Mm. Hur folk börjar lukta ur munnen efter ett tag.
Och men, får en annan behåring över hela kroppen.
Ja, men, det är helt normaliserat. Och speciellt om du inte passar in i den smala normen från början. Så är det klart att du märker också att, så att jag får mer roller om jag ser ut på ett visst sätt. Och därför behöver jag liksom agera på ett visst sätt också på grund av det. Så. Och jag tycker det är jättesvårt. Jag vet inte vad man ska göra för att... Så här,
prata om det typ.
Ja, men det är som, jag tycker att det är ett chefsansvar och ett arbetsmiljöansvar. Men problemet är när det är så här, modeller och skådespelare som är på olika grejer hela tiden. Då finns ju inte någon som tar ett helhetsansvar. Nej. Och det är i så fall agenturen.
Ja.
Och agenturen säger alltid så här, men vi vill inte att våra tjejer ska vara underviktiga. Man bara, fast du castar en 13-åring som inte har kommit in i puberteten. Och sen när hon är 16-17 och kommer in i puberteten så kommer hon få problem. Mm. För hon kommer inte se ut som på bilderna när hon var 13 år och hade inga former. Liksom. Så att du tvingar in...
Ni vill visst att era tjejer ska vara underviktiga. Ja. För modehusen vill ha storlek 32.
Ja, ja men du måste väl ha sett ännu mer grejer när du härjar runt i utkanten av modebranschen. Eller?
Ja, men jag är liksom inte så... Alltså mitt jobb på L är liksom så... Alltså mer kanske att vara, alltså jag är ju med, jobbar ju inte redaktionellt, utan jag har en sida per nummer, jag gör min podd, jag leder galan, jag gör ju rätt mycket så typ.
Du får pressprover som du måste pressprover. Testa.
Detta stämmer. Ja. Jag står liksom in och rotar i ett sånt rum när Moa kommer. När Moa bara, kollar upp mina goodiebags, jag bara, det heter faktiskt pressprover, jag är journalist.
Jag bara, jag säger inget om jag också får med mig lite pressprover.
Du kan få kolla lite.
Gärna. Mm. Oh, det här är såhär, Devil's Wears Prada.
Ja,
men ni har ju inget klädrum, eller hur?
Jo, men det har inte jag tillgång till. Moderummet.
Du har inga koder dit. De bara, Kaka kommer sno alla dyra skor. Och väskor.
Nej, men gud, mitt skoberoende.
Är du sko och väskberoende du är?
Nej, mer, alltså mycket mer sko. Mycket, mycket mer sko.
Har du plats för dina skor?
Absolut
ens?
Inte. Hanna tycker att det är... Hon förstår inte heller grejen så här. Men vi gör ändå så här... Men jättefint så här, hyllsystem i sovrummet. Hon bara, varför ska du ha kartonger där? Jag bara, vet du vad Hanna, om man köper skor för 6 000, då slänger man inte den kartongen.
Man bevis för att de kostade 6 000.
Ja, men precis, men då har man dem i sin, liksom, man har skorna i en dustbag, man har dem där liksom. Jag är så jävla slit och slängig, tappar bort allting, men mina skor ska ändå vara rätt. Nej, men jag har jättemycket skor faktiskt, och jag har också så, du vet... Vad ska jag ha för skor idag? Nej, men då kör jag dem i 3 månader. Mm. De här som jag köpt på liksom 70% rabatt. De här sneakersna. Sen ligger det liksom 15 par Old Celine. Som jag, du vet, glömmer att sula om.
Man blir ju lite vanemänniska också när man har ADHD. Att det är skönt med vissa saker som ändå är konstanta. Liksom, när allt är kaos i huvudet. Mm. Men har du käkat medicin?
Nej.
Nej.
Har du?
Nej.
När fick du din diagnos då?
Ja, men för typ 2 år sedan... Men så har jag liksom aldrig kommit mig för med det där med medicin.
Vadå 2 år sedan? Du har ju alltid haft ADHD.
Fast jag visste, de bara, nej men jag var på väg att göra den här sista undersökningen och så tappade jag alltid bort tiden när jag skulle gå. Så det tog så här. De bara, du har med 100% ADHD, vi har 2 tester kvar att göra. Och sen gjorde jag inte dem förrän för 2 år sedan.
Classic alltså.
Classic, och så blir kallad, tappa bort breven. Men samtidigt känner jag att det här med medicinering, att det kan... Det är någon, folk brukar säga med medicinering att du helt plötsligt det är som att du tar ett steg tillbaka och inte behöver få de här kickarna i allt du gör hela tiden. Och blir också mycket mer trygg i att vara tyst.
Oj, oj, oj. Det är inte en framgångsrecept för oss. Alltså. Nej, men det där...
Nej, men jag tyckte att det lät väldigt skönt att vara lite lobotomerad. Men det kanske inte är det.
Det som jag skulle säga för er som inte har ADHD skulle jag säga så här... Mitt stora problem när jag var liten var min brist på impulskontroll.
Yeah.
Nu skulle jag säga att det är liksom aldrig tyst i mitt huvud. Alltså det pågår 4 diskussioner parallellt. Det är ett soundtrack som sjungs. Det är allt på gång. Och innan rökte jag lite gräs då och då. Och det typ, då kom jag ner på ett sätt som... Jag var fortfarande jätteproduktiv. Men nu gör jag inte det. Jag har inte gjort det på typ 10 år. Och försöker istället typ så äta bra.
Har du pratat om basta? Alltså värme gör ju en lugn.
Och kallbada mycket. Mm.
Ja, exakt.
Också
är du också halvfinsk? Nej.
Nej, jag är bördig från Västergötland. Det har jag också något. Nej, men, och sen så tränar jag ju.
Mm.
Och det håller mig... Och jag hatar att erkänna det. För det för mig är verkligen en sån nyliberalistisk grej. Att man så här... Om allt är kaos i världen, bara du tar hand om dig själv, då kan du kontrollera det. Men det är ju tyvärr så.
Mm.
Jag mår så jävla bra av att träna. Och jag har också en otrolig tränare som jag trivs så bra med. Vi håller inte på att väga. Vi har absolut mätt min rumpa för att jag vill att den ska bli större. Men alltså det, jag tror typ, jag kommer aldrig äta medicin tror jag.
Mm. Men man måste hitta strategier för också med, för att det är fantastiskt att vara liksom så kreativ som man är. Mm. Men det är ju ett tveeggat svärd. För kreativitet kan ju också leda till att du blir paranoid. Att du blir svartsjuk. Att du blir du ser massa scenarier framför dig om framtiden. Som inte kommer hända men som du tror kommer hända. Vilket gör att du liksom lever i någon slags dystopi hela tiden. Alltså så har i alla fall varit för mig. Att man så här, ens fantasi kan gå åt alla håll.
Jo, alltså man ser möjligheter.
Ja. Och risker, liksom, på samma sätt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Har du varit utbränd?
Nej, men jag har liksom touchat det. Och jag blev ju av med alla mina vita blodkroppar för 2 år sedan. När de trodde att jag hade akut leukemi och fick ta så här benmärgsprov. Och sen visade det sig att jag inte hade det. Men de bara, vad konstigt. Och då var jag så stressad. Så att jag tror att det var kroppens sätt att bara så här... Ja, du är under attack. Nu är du under attack via att du inte har några vita blodkroppar. Så det är ju farligt. Alltså stress är ju liksom ett av de farligaste grejerna du kan syssla med på något sätt. Och... Jag kan inte vara lugn om jag inte gör 4 grejer samtidigt. Jag har jättesvårt att göra en grej för att jag blir rastlös. Liksom.
Alltså, för att jag tänkte, när jag tänkte lite på dig, typ som jag kollade ditt CV, du vet, sådär. Och så läste din bok. Och vi har ju liksom ändå varit kompisar länge. Alltså jag har ju haft koll på dig alltid, känns som. Och så där känner jag mig så lik dig. Att såhär, man har ett yrke, man gör också det sen, gör man också det. Och... förlåt mig, men man är också bra på typ allt man gör. Är det så fel att säga det eller? Nej. Mm, min parfym är så god. Ja. Nej, men den här parfymen är otrolig. Du ska få känna den.
Vad är det för parfym?
Den heter Amber och är typ som en hippie parfym.
Oh, wow.
Nej, jag är inte hippie, det vill jag verkligen understryka.
Du är lyxkakan.
Nej, men typ inte.
Har du Chanel glasögon på dig nu med pärlan?
Ska jag säga vad jag har? Jag har Silhouette i samarbete med Kakan Hermansson på mig. Är inte det alltså, hur snygg är de?
Det är det coolaste jag har hört.
Tack.
Så du är liksom, nu är du på riktigt en modeinfluencer. Det är du och Bianca.
Ja, förutom att hon typ har sålt sitt... Hon har typ sålt det där Kaja för så över 60 miljoner. Mm. Och jag köpte precis en SL-biljett på mitt bankkort för att jag har tappat bort min plånbok. Alltså du vet, vi lever inte likadana liv. Jag bor i en skrutt i hyresrätt.
Man borde ha liksom en senilsnöre på precis allting man har.
Allting, bara gå och släpa efter som en sån liten tax. Nej, men jag, för att jag känner... Jag kommer ihåg när jag gick på Konstfack och då hade vi som en sån, jag menar, en eftermiddag med någon sån ekonomperson som skulle lära oss någonting. Och den eftermiddagen borde vara typ en månad för hur man ska sköta sin ekonomi som en fattig konstnär. Det behöver man liksom lära sig.
Slash ADHD.
Bättre. Jo tack. Och då sa han så här, ja, att det handlar så himla mycket om trovärdighet i att vara konstnär. Och så sa han som ett exempel... Ja, till exempel så kanske man inte kan vara en konstnär och sen samtidigt ha ett program på ZTV. Och då skrattade alla så mycket för då hade jag precis börjat med att ha ett program på ZTV. Och jag var liksom så här, vad är det? Men är det liksom så typiskt svenskt att man inte kan förstå att människor kan vara mångfacetterade? Och jag har liksom alltid, dels så finns det ingen möjlighet för mig att vara endimensionerad.
Nej.
Men sen är det ju också så här, hur kan man ta bort trovärdet från en människa för att den kan mer?
Men jag tror att det är väldigt svenskt. Och jag tror också att det finns någon slags så här gammal bild av att så här, den verkliga konstnären är den personen som gör samma sak hela tiden och liksom är någon slags geni i det. Och på ett sätt, jag menar... Jag tror inte att det går riktigt att leva så för någon idag om man tittar på att vi lever i en gig-ekonomi där det dessutom är så att man inte kan överleva på att bara göra en grej idag. Nästan. Nej. Det är för svårt.
Om man inte är typ... För det är väl det som den gamla bilden av konstnär är byggd på. Att det var typ en man som kunde måla liksom 23 timmar om dygnet. För också hade han kanske barn, men det tog hans tjej hand om. Och han lagade mat och han kunde vara full dygnet runt eller vara hög. Alltså,
men det skriver jag lite där i Gertrud. Har du hunnit till kräftskivan?
Nej! Åh gud vad spännande!
Okej, okay, ja, det är en kräftskiva med så här svensk gänget. Liksom. Oh, och gud, där är en vidrigt kommentar som är så här... Ja, men det är så skönt, vi ska göra kejsarsnitt för jag ska dra på inspelning en vecka efter förlossningen. Och jag tror att så här, en del personer som läser Hjärt, du kommer vara så här, men gud vad överdrivet här är. Och jag bara, nej, jag har tagit allt från verkligheten och ifrån real quotes from liksom, mediamän och manliga regissörer. Och det är precis som du säger att så här, folk bara, men det är inte... Här, nu för tiden, det är så lätt att vara jämställd. Kvinnliga regissörer, det vill bara regissera. Och man bara, fast vet du vad... När vi har familj så tar vi hand om barnen minst 50%, vilket gör att vi inte kan lägga de 50% som manliga regissörer kan lägga. Liksom, de kan lägga 100% på sitt jobb, vilket självklart gör att de avancerar mer och blir på ett sätt bättre regissörer för de har mer erfarenhet.
Ja, men lägg också
alltså
till,
i runt.
Liksom. Men lägg också till manssolidaritet. Ja. Manssolidaritet styr världen. Ja. Det är navet i patriarkatet.
Du kommer älska slutscenen i Gertrud. Det här är jätteroligt. Jag får komma tillbaka när du har läst boken.
Jag ska läsa den.
Och också
att folk inte fattar det.
Och den manliga uppförstoringseffekten som Virginia Woolf pratar om, att så här, män speglas alltid i dubbel storlek. Och så här, jag har liksom ett typexempel på Guldbaggegalan när jag gick med en kvinnlig regissör som är liksom så jävla bra. Jag vet inte om hon hade vunnit Guldbagge den kvällen eller förra gången, bla bla bla. Gick med henne bara så här 10 meter och pratade. Ingen sa hej. Hon var helt ignorerad. Det var inte så här, fan vad bra, du är så jävla bra, grattis till framgångarna. Sen gick jag liksom 10 meter med Jonathan Unge. Älskar Jonathan Unge. Men du vet, folk slängde sig om halsen på honom. Det var så här, du är vår nya frälsare. Du är fantastisk. Och jag var så här, men gud, det här är verkligen typexemplet på hur kvinnor liksom totalt försvinner och män speglas i dubbel storlek liksom.
Jonathan Unge är så jävla bra exempel. Ja. Jag kommer ihåg när Café gjorde ett stort reportage om honom och det var liksom det var han sa skämtsamt om att jag ibland stängs elen av för att jag inte betalt mina räkningar.
Då hade man ringt SOS om det
precis.
Var mamma.
Nej, men då, ja. Då tänder han värmeljus med sin dotter. Alltså det var så också just från Café, alltså det var så äckligt att med den sortens typ runkande åt så här killar om
som hur... är lite tokiga och ja. Lite fuck ups liksom. Ja.
Tänk om alltså, det skulle aldrig funka att en kvinna sa så.
Nej. Nej, men så det är så mycket, och det som också är sorgligt är att det är mycket mer kommersiellt med en manlig huvudroll eller liksom att det handlar om en man i en bok som gör någonting för att män vill läsa om män och kvinnor kan tänka sig att läsa om män för att de tolkar sig själva via en manlig huvudroll. Medan liksom en manlig läsare har mycket svårare för att tolka sig själv via en kvinnlig huvudroll.
Och är inte så intresserad av kvinnors liv heller.
Nej.
För allting som är... tjejigt är reducerat till någonting ointressant, tjatigt, skvallrigt.
Specifikt och inte allmängiltigt. Liksom. Ja. Så, att det är så, här, så att man slåss ju mot väldigt många saker samtidigt. Och sen är det jobbiga när man slåss också mot en massa saker samtidigt är att man sen också blir paranoid och börjar se väderkvarnar överallt och blir så här Don Quixote. När det ibland kanske inte är så som man tror. Mm. Men då är man så van vid att det är så att man blir paranoid och tolkar det så. Mm. Så att man måste också hela tiden vara så här, vänta, stämmer det här? Eller är just det här exemplet ett exempel på att mitt projekt faktiskt inte var tillräckligt bra? Att det inte handlade om att jag bara... Så det är liksom, det är ett jävla liksom härke.
Ja. Vi har liksom ändå så många privilegier, skönhetsprivilegier. Smart as fuck och liksom nu också med så här, du har ju ett sånt jävla gediget CV. Nu känns det som du bara kan välja och vraka, men så är det ju inte.
Nej, men absolut inte. Och sen, jag menar, hade jag inte drivit, alltså hade jag inte hittat jobb till mig själv, alltså efter tystnadtagning, jag fick den här dykrollen innan tystnadtagning. Och sen med tystnadtagning så liksom skrev jag det där uppropet och samlade in alla vittnesmål. Och ringde upp producenter och bara, vad har hänt här? Nu har jag hört talas om det här. Vad är det som har hänt? Varför gjorde ni ingenting då? Lalala, alltså bara verkligen så.
Alltså manliga producenter också?
Ja. Nej, men alltså jag ringde upp personerna som det rörde och bara, så, vad fan har hänt här? Typ.
Du är outröttlig.
Vilket ledde till att så, jag inte fått en roll sen tystnadtagning. Mm. Och de säger så här, men gud, me too. Alltså alla tjejer gör det för att göra karriär och de är narcissister och de är hej. Man bara, varenda person som har gått ut och på något sätt offrat någonting för att berätta någonting har bara missgynnats av det. Det är ingen som har gynnats av det.
Det är uppenbart också, with all due respect, alla de kvinnliga skådespelarna som inte har sagt ett ljud, hur bra det går för dem.
Exakt.
Man ska vara helt apolitisk, man ska vara sexig och tyst.
Mm. Och alltså, jag har inte sett någonting. Det är också en sån här typisk grej att man dömer såna här frågor på vad man själv har upplevt istället för att ta ett steg tillbaka och vara solidarisk med att andra kan ha haft det värre och att andra kanske inte har upplevt det på det här sättet. Och det som gör mig väldigt ledsen är att de här personerna som är extremt framgångsrika till mig privat har sagt en massa saker. Men sen offentligt inte kan säga dem trots att de har den här makten nu och trots att de skulle kunna på riktigt gå ut och bara, vet ni vad jag var med om i writers room med de här fem killarna när vi skulle försöka skriva en serie med Sveriges största produktionsbolag? Vad hände? Alltså de skulle verkligen kunna göra...
Efter?
Ja, eller inte ens det, utan så här, vem... Jag blev inte lyssnad på överhuvudtaget. Och jag blev helt marginaliserad och jag grät på toaletten. Men det säger jag inte offentligt för att det skulle kosta mig för mycket. Och det där är... Och jag menar, jag lägger ingen skuld på dem. Jag förstår att det är tufft, men när man har en maktposition, då kan man faktiskt också vara mer ärlig och tydlig. Och nu när jag också är på radion och har en fast månadslön för några år framöver, liksom, så har man också en skyldighet att kunna gå ut och vara mer ifrågasättande, tycker jag. Men, liksom,
men du har ju alltid varit det.
Ja, jo, och det har ju kostat liksom som fan. Och dessutom att så här, behöva de här liksom, vittnesmålen med de här männen som hyllas, som sitter i morgonsofforna, som ses som genier, som fortsätter sitta och le i alla jävla sammanhang. När man vet vad som har hänt och är så här, du har gjort det här, du har gjort det här, du har gjort det här. Man blir ju fruktansvärt cynisk också. Mm. För man känner ju så här, vad fan är det här? Att så här, de bara fortgår och ingenting händer. För att så här, ingen vill på riktigt göra sig av med någon man kan tjäna pengar på.
Nej. Men det är så intressant med den där cynismen och liksom uppgivenheten som kan drabba en, men som man liksom, man bara, nej men nu ger jag upp, men sen så bara dust your shoulders off, för att man har inte tid, och i solidaritet med andra så ger man ju inte upp liksom.
Nej.
Att det är så här, men så är det ju för kvinnor. Vi har ju inte tid att ge upp.
Man måste liksom deala med sin, för det är bra att vara arg, men det, man måste rikta det på rätt sätt och sortera, och också tillåta sig själv att inte liksom, om man skriver en bok, att det inte blir en politisk pamflett, utan alltså, att jag har skrivit om en kvinna som är ganska problematisk, hon är inte feminist, hon har hela tiden allierat sig med män, hon har inte en enda kvinnlig vän. Apropå kanske Åsa Linderborg, vad hon skrev i Året med 13 månader. Att, så här,
jag har inte läst den, är den otrolig?
Men den är intressant för att man ser väldigt tydligt hur Åsa Linderborg har behövt förhålla sig till makten, och hon har varit så här, one of the boys hela tiden och inte haft några kvinnliga vänner. Och det är väldigt intressant ur liksom ett strategiperspektiv att se hur hon har manövrerat i den rollen liksom. Och dessutom också gjort den här klassresan, det här dåliga samvetet man alltid har när man har gjort en klassresa och befinner sig på att så den är intressant så, men man kan också bli lite provocerad av hur hon ser på offer och utifrån kulturprofilen. Ja, att det är samma sak som att man tror att det finns perfekta offer som att det finns perfekta förövare. Och förövaren är inte någon som ligger och lurar i en buske. Förövaren är liksom din pappa, bror, bästa vän, pojkvän, man. Alltså det är det som gör det så jävla svårt att, så här, att man är så allierad med personer som man borde ifrågasätta, att det inte går att ifrågasätta dem, för att de ser inte ut som du hade tänkt att de skulle se ut.
Nej, liksom. Och känslan är, jag menar, det hände ju mig bara härom sistens, alltså känslan är så främmande när man förstår att en person som är nära en är förövare.
Nej, men det är hemskt, och man blir direkt så här, men så illa kan det, alltså man märker hur man själv går in i någon slags försvar, tror jag, för att det är en person man tycker om. Alltså det är jättesvårt. Det är ju, för man hade önskat att det var ett monster i en buske. För det hade varit mycket lättare att förhålla sig till. Liksom.
Jag tänker liksom, och det är också så mycket enklare, tror jag, när man liksom lever lesbiskt. Det är så mycket enklare. Alltså hela mitt liv har jag aldrig litat, alltså kunnat, möjligheten för mig att aldrig lita på män har bara funnits där, för att jag aldrig haft någon manlig partner.
Nej.
Och jag tror att så här, om man kan kalla det manshat eller att vara kritisk, men liksom, det är så en sån norm, typ den världen jag kommer ifrån, att man alltid kan kritisera män hur mycket som helst, och det tror inte jag riktigt går, om alltså på samma sätt 100% om man lever med en man. För att man måste alltid gardera sig. Det är ju typ helt mänskligt, tror jag.
Ja, och det är klart att man inte heller kan se mannen till sig, alltså pappan till sina barn som, alltså det måste vara fruktansvärt för kvinnor som upptäcker de sidorna hos sina män som är pappa till deras barn. Alltså hur fan förhåller man sig till det?
Nej.
Det är också ett perspektiv som man skulle väldigt gärna vilja läsa om, eller se eller höra, men det är nog för tidigt. Men det finns fortfarande så himla mycket nyanser kvar av MeToo-frågan som inte utforskats än, på samma sätt också som att män blir våldtagna, och för män som blir våldtagna så finns det ingen, det finns inget system, för det finns liksom inget så här, vart vänder jag mig, har jag rätt att vara ett offer, för det är ju bara kvinnor som är offer, vart tar jag vägen liksom med alla de här känslorna. Jag ser inte att det är lätt, alltså, lättare för en kvinna att bli våldtagen, men man måste också ha med sig att så här, män blir också våldtagna. Också med samma form av maktförtryck. Och så här, det är en fråga man inte pratar om överhuvudtaget. Så här.
Nej, och också vi lever, alltså det som är så centralt i en sån nyliberalistisk ekonomi och politik som vi lever i, är ju att det finns ingenting som är så fruktansvärt som att vara offer. Och det är ju verkligen så här, liberalfeminismen, som jag inte ens tycker kan kallas för feminism, alltså typ Petra Östergren, det är så liksom, det är som core i hennes och de feministernas strategier. Det finns, alltså jag kommer ihåg när jag läste F-ordet, alla texter handlar om att man får inte vara offer.
Nej.
Jag är inte offer, du behöver inte säga till mig att jag är förtryckt, alltså att det är så här, man suddar ut alla slags strukturer.
Nej, men ja, för att så fort man kan lägga skulden på individen så behöver inte samhället ta ansvar. Ja. Och då gör man inte det.
Mm. Men jag tycker också att det är intressant att det har blivit som liksom när man ska
recensera till exempel Nina Björks bok, alltså den här liksom lite debatt, eller som Kajsa Ekis lyfte, att så här recensenter, om de är liberala, då ska de prata om hela recensionen att de är liberala, och inte bedöma verket för det är, utan då bedömer man personen bakom verket och deras politiska hållning. Och att det liksom har blivit en sån, allting idag är personifierat, så här, ingenting får längre bara vara så här, prata om någonting utifrån ett verk, utan då ska verket kopplas till en person, och verket ska också kopplas till recensenten som recenserar verket. Alltså, så här, det är som att så här, allting idag är individer och personifiering, och så här, hela ansvaret och känslan av kollektivet finns inte. Och det var samma sak som så här, med tystnadtagning, att folk ville börja ge priser till tystnadtagning. Och det här uppropet som ni skrev och hashtaggen och ni skapade, alltså, bla bla bla. Och så var det liksom individer som tog åt sig äran för rörelsen. För att idag får ingenting vara kollektivistiskt och ägas av alla, utan det ska liksom vara en person som ska vara en vinnare och få ett pris.
Ja, men också när det är liksom, det bottnar ju i liksom så många tragedier och övergrepp.
Ja, och det är någonting som man har gjort tillsammans. Även om jag samlade in vittnesmålen, så var det ju alla som jobbade. Det var alla som drev frågan. Det var allas fråga. Och liksom, det där med att man ska lägga på individen en prestation och en utnämning. För att vi tappar bort tron på att kollektivet kan förändra.
Mm. Ja, det är så jävla hemskt.
Och det är så deppigt. Och man bara, jag lägger upp någon hashtag på Instagram. Jag tror inte på Instagrams liksom, förmåga att förändra ett skit. Eller i Facebook eller någonting. För att så här, det ger en illusion av att man förändrar, fast man inte förändrar ett skit. Utan så här, man måste bygga det var någon som sa det i tystnadtagningen som var så jävla bra. Att så här, om man på riktigt vill implementera förändring, så måste det ske osexigt, långsamt och byråkratiskt. Mm. Och tyvärr så tråkigt är det. Det, är så här, det går inte att skapa förändring från en dag till en annan, utan man måste liksom implementera
den.
Och det är ingen som orkar det idag. Nej. Så att det är så här,
för att Moa Gammel och Kakan Hemsås. Skoja, eller? Men du är chef på Radiotöten, heter det så?
Ja, eller jag konstnärligt utvecklingsansvar. Jag är kreativ chef, kan man säga.
Oj.
På Sveriges Radio Drama. Ja, det är jättekul.
Fan vad kul.
Det är jättekul.
Men vad innebär det? Vad gör du om dagarna?
Det innebär att jag jobbar med P4, som är liksom så här 6-minutrare avsnitt. Mm. Vi jobbar i serieform nu. Folk har ju fått för sig att vi fortfarande gör radioteater, och det gör vi absolut inte, utan vi gör ljuddrama. Precis. I serieform.
Det är inte den där radioteatern ger.
Nej, eller typ väldigt mycket Dramaten och stå framför notställ och läsa repliker, utan nu är det är mycket mer ett naturligt tilltal, och det är i serieform. Förut var det liksom i pjäsform, och nu är det i serieform. Men då jobbar jag dels med P4 som är humor, P1 som är drama, och P3 som är mer så här spänningsserie för lite yngre. Så att jag sitter med liksom tre olika kanalers identitet.
Vad gjorde du UFO?
P3-serie, ja, exakt.
Får jag fråga nu en dum fråga?
Tror jag på UFOs?
Nej. Nej, handlade det om liksom utomjordingar och outer space? Jag lyssnade på något avsnitt, kommer jag ihåg.
Nej, alltså det handlar om verkliga vittnesmål som är dramatiserade. Okay. När folk har sett någonting. Och olika kända fall av. Men det som var så roligt, att så här, när vi släppte liksom vårt sista avsnitt, då gick ju Pentagon ut och bara, det finns UFO:n. Så att vi har haft rätt hela tiden. De har ju filmat unidentified flying objects på riktigt, som de har tjuvhållit på och inte berättat om. Och nu har de gått ut med att det finns.
Nej, vänta, hur kan världen ha missat detta? När gick...
Världen har inte missat det, fast världen är så galen. Och Trump tar liksom över en rubrik, så att det här kom lite i skymundan. Men det är sensationellt.
Men alltså, Area 51, heter det? Är det där det har skett, eller?
Nej, utan det här är mer där piloter, militären, etc. De har filmat filmer, och Pentagon kan inte förklara vad det är. De bara, det är inte det här. Okej, det är ett UFO. Sen behöver inte ett UFO kopplas ihop med en alien. För UFO kan ju vara en hemlig, militärisk, flygplan som ingen känner till. Nej. Det kan ju vara det. Men jag menar, det finns UFOs. Inte bara Kakan och Moa.
Nej, precis. Men, hur
men får jag fråga, hur har du hanterat din skam kring att inte ha konsekvensanalys och bara gå på impuls?
Alltså, jag kan säga, den skammen. Nu skulle jag säga att den skammen kanske ligger och puttrar på 1-2%. Den låg på 98% hela min barndom.
Mm.
Den var så skamlig. Och tänk också så, kombinationen med att vara tjej, ADHD och tjock. Det är absolut det som var det mest... alltså, den kombinationen var liksom devastating.
Mm.
Och så från att jag var 7 år så har jag blivit häcklad för det av... framförallt av pojkar, alltså lite äldre pojkar, men också flickor, men absolut mest pojkar. Av lärare, av kompisars föräldrar, av föräldrar bara som inte, vars barn jag inte kände. Att det har funnits ett sånt kollektivt, jag säger oro, men också äckel och hat över min kropp. Alltså då pratar vi alltså om att jag är 7 år. Och så är det ju fortfarande. Det går ju igen från att man säger, vet du, jag tycker inte att du ska äta en semla, till en 7-årig flicka. Eller till åh gud, vad du ser så himla lycklig ut när jag har gått ner i vikt. Alltså det fettfobin, alltså fetthatet, är så jävla insprängt i vårt tänkande liksom. Och där, jag kan, alltså, det var helt alltså min skam. Jag kan inte fatta att jag lever ett sånt liv som jag gör nu utan mörker, för att jag har ändå terapiat bort väldigt mycket av min ångest som jag bar med mig från, alltså jag var ett väldigt oroligt barn. Den, hur jag har hanterat den skammen, det vet jag typ inte. Jag tror att jag har pratat bort den skammen genom att ta mycket socialt ansvar, och så tror folk att när man pratar så vill man bara uppmärksamhet, men det har varit väldigt mycket för att ta socialt ansvar. Och att liksom kompensera. Men den skammen har varit så grundläggande i mitt liv. Och det typ fattade inte jag riktigt förrän jag satte ord på det när jag skrev min bok Hela Kakan. Det var kanske 6 år sedan. Att det var så centralt liksom. Men den it hit me alltså när jag skrev den, att det var så här. Det var liksom det kapitlet som jag skrev absolut sist, för att jag bara sköt upp det hela tiden. Men det var så... Sen är det också många olika orsaker. Bland annat hade jag en lärare på hela lågstadiet som liksom behandlade mig som skit. Och det gjorde ju sitt.
Har du kontaktat den läraren nu?
Nej, det har jag inte. Men jag blev intervjuad i någon tidning som hon hade läst. Och då fick jag ett mejl. Jag fick ett sms av pappa. Hej, jag mejlat dig. Då har du den här kvinnan läst den här artikeln där jag hade pratat om henne. Blivit, där jag skrivit om henne, hur hon hade behandlat mig. Blivit så upprörd och skrivit ett mejl. Fast hon hade inte hittat min mejladress, som hon hade skickat det till pappa. För hon
ja.
Visste vad han jobbade med. Och som hade skickat det till mig. Och det var inte ett mejl av ånger och ursäktande, utan hur kan du påstå att jag har gjort det här mot dig? Och då är hon typ 100 år nu. Nej, det är hon inte, men hon är liksom old as fuck. Och kan inte, jag menar, det här är ju 30 år sedan.
Du måste också störa henne så mycket att du har den plattformen som
verkligen,
du har.
Alltså... och det här var kanske 10 år sedan när jag gick på Konstfack, för jag kommer ihåg exakt var jag stod när jag öppnade mejlet. Och hon kunde inte förstå att är det verkligen mig du pratar om, jag som alltid har stöttat dig. Och jag sa, Karin kommer bli författare, hon skriver så bra. Det gjorde hon säkert, men hon var också en vidrig person. Alltså hon jag vet inte hur många gånger hon sa till mig, sätt på dig kläderna och spring ett varv runt skolan. Och jag gick på en stor skola. Det liksom, det var så skamligt också, för att det var så förkroppsligat att vara en tjock person som sprang runt skolan. Ibland fick jag springa 2 varv och då sprang man förbi alla klassrum så att alla de kunde se.
Nej, vad hemskt. Ja.
Så, och hon visste liksom, alltså, men det var ju en strategi som hon hade, alltså det är ju typ en nästan olaglig kränkning att göra så mot ett barn. Jag vet att hon blev anmäld till så här, skol verket eller vad det heter flera gånger. Men hon, det är så intressant att hon...
Såg hon det som att säga, jag hjälpte dig? Eller liksom var... Eller har hon bara sagt, jag gjorde aldrig det här? Alltså, så här...
Jag vet inte. Hon var ju liksom nog ganska old school i sin... I sin undervisning. Men, alltså, på tal om skam, så det var verkligen så jävligt. Jag fick sen, jag menar, hela typ mellanstadiet hade jag ju kvarsiktning typ varje dag. Och det var inte det att... Jag var skitduktig i skolan.
Mm.
Alla rätt på alla prov. Och det var ju så här... Men det var just den där kombinationen av att vara en tjej, tjock och...
Och ta plats.
Ja, och ta plats på ett sånt där sätt. Och jag kommer ihåg att jag sa till min lärare i femman, varför säger du det här till mig? Mm. Varför säger inte det till den och den och den killen som gör samma sak fast mycket värre? Varför säger du det till mig?
Mm.
Och då visste hon inte vad hon skulle säga. Att liksom, jag problematiserade typ med en så här feministisk grund när jag var 11 år, för att jag tvingades bli feminist, för jag fattade så här så jävla tidigt att det där gör du mot mig för att jag är tjej. Du har andra förväntningar på mig.
Hade du som, kommer du från ett hem där man har en feministisk analys hemma eller?
Alltså jag skulle säga mer nu, för att jag och min syster är så liksom starka feminister. Men absolut, min mamma var ju med, både och, min mamma var ju med så här, grupp 8. Alltså på 70-talet, ja, men gick runt och typ så sålde bulletinen, heter det. Men hon var ju också så, hon kom ju från en så arbetarklassfamilj, arbetarunderklass, från en missbruksfamilj, och hon kände ju aldrig sig välkommen i den. Det var ju väldigt medelklass. Men det har ju aldrig funnits så. Vi har haft mycket politiska diskussioner. Våra diskussioner har alltid handlat om klass.
Klass, exakt.
Men
det är intressant det med att det är väldigt, att det är svårt för många att hålla två eller tre eller fyra saker i huvudet samtidigt.
Precis.
Och att så, orättvisor måste vägas mot varandra. Mm. Och så måste någon vara viktigare än den andra.
Ja.
Vilket gör att vissa orättvisor blir alltid mer oviktiga. För att de inte kommer upp på samma nivå som liksom, klassamhället. Eller,
ja,
liksom,
precis. Men också min pappa har varit så här, klass är så viktigt. Och bara, vet du vad pappa, du, han har gjort en klassresa från att vara mentalskötare till att bli liksom forskare. Medan min mamma då har gått från mentalskötare till undersköterska, jobbat natt och är riktig liksom knegare. Och då sitter min pappa ändå och säger att klass är så viktigt. Men det var länge sedan. Nu tror jag absolut inte att han skulle säga det.
Nej.
Alltså vi har fortfarande, alltså du kan inte förstå, vi bråkar fortfarande. Vi liksom bråkar, alltså vi är luven på varandra hela tiden hemma. När jag, alltså jag var hemma för en månad sedan, då hade inte jag träffat mina föräldrar på ett halvår. Nej men alltså, käften går. Käften går. Vad har du för klassbakgrund?
Mina föräldrar kommer ifrån, ja men så här, superarbetarklass. Min pappa fick sova under ett köksbord liksom när han växte upp. Och mamma växte upp i Hofors utanför Gävle, där liksom hennes pappa jobbade på fabriken, och sen så är hennes mamma då höggravid med hennes lillebror, och så kommer de knacka någon på dörren, och så öppnar de dörren, då står det två män där och bara, din man har omkommit på fabriken. Nej. Han är krossad under 10 000 ton rör, för det så här, var något rör som hade liksom bara fallit ner på honom. Och då står mormor där och är ny i den här staden, är höggravid med mammas lillebror och mamma som är 3 år liksom. Och hon städade sen på Ungkars hotell. Men hon gav ut en diktsamling när hon var 85, typ. Fantastiskt.
Sluta, jag får invärtes gåshud.
Men så här, fantastiskt. Så att mina föräldrar kommer från arbetarklass och har också gjort någon form av klassresa, bara genom att flytta till Stockholm. Pappa kom in på journalisthögskolan, men skulle sen bara jobba 1 år som svenska för invandrarlärare. För att de skulle köpa lägenhet med familj, lalala. Och sen blev han svensk finvandrare, för att han hade inte mäktigt självförtroendet riktigt att ta sig därifrån, tror jag. Fast han kom in på sin drömutbildning, så det var så nära liksom.
Fast han har också byggt liksom svenska samhället.
Ja, men, och det är fantastiskt, det är fantastiskt, så att, och jag tror att han idag också känner att han har haft ett viktigt jobb, alltså när han nu är pensionerad. Att han var okej, jag blev inte journalist, men jag har hjälpt människor i 40 år liksom, att, så här, och han också så här, folk ska lära sig svenska genom teater. Så de har liksom gått på jättemycket teater och pratat om teatern och tagit med dem till Dramaten så att de ska få vara en del av Dramaten. Och så här. Och mamma har jobbat som förskollärare. Så att det är liksom medelklass så. Men de har i sig det här arbetarklassiga av att allting kommer gå åt helvete imorgon. Även om det går bra nu,
det är så speciellt.
Så kommer det gå åt helvete imorgon. Ja. Och du måste spara och du måste ha ett tryggt jobb. Mm. Och liksom, pappa är alltid så här, nu tar du det säkra för det osäkra och ta inga risker. Mm. Och, så själv när jag var frilans och skulle skicka iväg de här jävla betala räkningar varje månad. Alltså jag har sån ångest. Alltså jag har sån ångest med de här pengarna som går ut. Och bara, nästa månad kan allt vara över. Att man aldrig kan vila i att man kommer ha det tryggt och bra. Och det, att det löser sig.
Är en viktig aspekt av klass. Mm. Oron.
Och kulturskapare. För många kulturskapare som vågar vänta in, har så kallad integritet, bara göra smala, fina projekt. Mm. Det är oftast personer som kommer från en sån bakgrund, där de vet att jag är värd någonting. Mm. Medan många av de här, så här revyartister och farsartister, och liksom, alla de som gör någonting mycket mer folkligt och som man ser ner på inom finkulturen, det är folk med en annan klassbakgrund. Mm. För att man säger, jag måste ta jobb när jag får dem, för jag kan inte vänta, för jag vet inte om jag får jobb nästa månad. Alltså, och det är också en aspekt att så här, integritet får man bara med sig med modersmjölken om man kommer från ett kulturellt kapital från början.
Ja, det är liksom en diskussion jag ofta har med mina kompisar. Jag känner ett gäng som har liksom, alla deras föräldrar är kulturproducenter på något sätt, men de har kommer från, ingen har pengar.
Nej.
Och så jag kommer inte heller från pengar, men typ har ändå valt att så här, jobba, ja, men typ så, göra samarbeten, göra reklam, för att jag vägrar ha en familj där vi inte har lite stålar.
Nej.
Jag vill inte stå på Coop och bara, nej, jag kan inte köpa den här mjölken.
Nej.
Men jag menar, dina föräldrar måste ju varit liksom gjort så mycket rätt. Både du och din brorsa är ju så. Jag har ju jobbat med din brorsa.
Ja.
Underbar.
Ja.
Nej, men att de måste ju ha liksom gjort så mycket rätt. Så känner jag med mina föräldrar också, med mig och min syrra.
Jag tror att det har varit mycket liksom att de ändå, i och med att de har älskat kultur så mycket och läst för oss och så här, pratat om empati och sett oss och älskat oss. Alltså mina föräldrar, jag tror pappa har liksom Asperger och mamma har, alltså jag kommer från en familj med diagnoser överallt och min brorsa har diagnoser, alltså alla vi har diagnoser. Så att det är ju liksom en ganska crazy familj, men alla har alltid älskat varandra väldigt mycket. Och det tror jag är så här, hade vi inte haft kärleken så hade det liksom varit inget bra. Men nu är det bara så här, plus att jag känner lite grann så här, är inte alla familjer galna på något sätt? Alltså det känns som att alla familjer är lite olyckliga på sina egna vis.
Gud, min familj är så galen. Ja. Men den är ganska alltså gött galen. Och också typ, det som jag trodde när jag var liten, att man, det här är mina föräldrar och min syster, och så lever vi så. Jag känner att vi har jobbat jättemycket med våra relationer. Vi blev vuxna, jag och min syster. Man får en annan respekt för sina föräldrar. Och liksom man jobbar på relationen. Och sen så typ, beroende på vad jag och min syster för partners. Alltså man blir en större familj, man blir en mindre familj. Man expanderar och liksom, det är ju som vänskaper eller kärleksrelationer. Att man måste vårda sina så här ursprungsfamiljsrelationer också.
Mm.
Och det kan man nog typ, den relationen kan man nog verkligen ta för givet. Men alltså, gud, jag, mina föräldrar är otroliga. De har verkligen, jag är uppfostrad med liksom antirasistiska föräldrar. Och det är någonting som jag förstod ganska sent, att det är, så, det är inte så vanligt.
Nej. Det var ju också hela liksom, ja, men så här Chilevågen och Victor Jara. Och så här, min bror är döpt efter Victor Jara och jag är döpt efter Amanda efter Victor Jara. Så jag minns det, Amanda. Det fanns ju någon så här solidaritetsrörelse när man växte upp som var mycket mer närvarande än vad den är nu, tror jag, för många barn. Och man undrar också så här, när man har en son, och man bara, vad ger man honom i för värderingar kring liksom, när han, alltså, för det var min värsta insikt när jag bara, fuck me. Han växer upp kring Nytorget med bara vita kids på förskolan.
Mm.
Han har en mamma som är, han kommer liksom ha ett efternamn som eventuellt är så här, aha, är du son till? Jag bara, fuck, han kommer bli det här barnet som jag hatade när jag var barn och liksom var skådespelare och så. Men jag hatade barn som hade kända efternamn för de hade det så lätt. Jag bara, okej, nu har jag ett sånt barn. Och inser liksom att så här, ja, det, så blev det liksom. Och hur får han rätt värderingar kring att så här, han inte ska ta grejer för givet som han själv aldrig får ta för givet liksom. Hur undviker man att köla och att så här, gå på restaurang så att han ser det som något sagt, det här gör man alltid, alltså så här, åker taxi, men alltså, det är ganska äckligt när man börjar
tänka
på,
men jag har sån panik över Nej, men jag har sån panik över såna saker. Alltså det går inte så att jämföra. Du vet, min mamma grät typ varje slut, alltså i slutet av varje månad, för att vi inte hade några pengar. Mm. Och pengar är liksom ganska sekundärt, men det är också primärt i den här själva oroskänslan.
Ja, nej men gud.
Att ha sådär, om det är så mycket jag tar för givet, också är det så här, vi bor i Stockholm. Ja. Det är så jävla stor skillnad.
Vi är vita.
Vi är vita, vi är snygga. Det är sån jävla grej också.
Att man, det är verkligen viktigt att erkänna privilegier. För sen känner man också sig som en idiot när man gör det. Man bara, jag har en normkropp. Alltså man bara, håll käften. Ja. Alltså, så här, håll käften. Men det är så här, man måste ju också på något sätt vara så öppen för att så här, man har privilegier som andra inte har. Och det känner jag också är så viktigt. Att så här, inte fan är det... Som jag, så här, Nanna Blondell, som ska stå längst fram i täten för antirasistiska frågor. Mm. Utan det är ju vi som kan det, som är vita och som inte behöver attackeras på samma sätt för hur vi ser ut.
Ja, men det här, jag tänker jättemycket på dig när det kommer till det där. Att alltså, om man jämför typ så med Bahar, som jag är nära vän med och som jag jobbar skitmycket med. Att jag kan typ jämföra er två med hur, vad ni har för strategier, och att det är så här... Du kan ju verkligen köra på så jävla mycket mer och förlora mindre än till exempel Bahar.
Ja, gud ja. Alltså jag har ju aldrig fått ett hatmail i hela mitt liv. Jag har inte fått ett hat-DM. Jag har inte fått en dickpic. Alltså jag har inte fått någonting. Och jag har sagt ganska... Jag har gått ut och sagt att, att jag hatar moderater. Alltså jag har varit ganska också så här hård mot personer namngivet. Alltså så. Ingen har brytt sig. Nej. Alltså jag kan göra vad fan jag vill.
Jag har fått allt det där, fast jag har allt. Jag kanske, nej men jag har typ aldrig fått dickpick. Och får inte för att ni ska skicka något jävla dick. Jag vill inte ha det.
En klittpick.
Nej, jag vill inte ha någonting. Jag vill inte ha någonting. Ja, du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan Hermansson, och
Moa Gammel Ginsburg.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.